Och USA har hittills gått ner med 0,3% och Nasdaq står på minus 0,1. En dollar kostar 9 kronor och 64 öre, en euro 10,89. Två personer som anhölls efter att ett spädbarn hittats dött utanför Skellefteå i måndags har släppts, det rapporterar P4 Västerbotten. Åklagaren uppger att det inte finns någon misstanke om att de två medvetet skadat barnet, men de är fortfarande misstänkta för brott eftersom de inte agerat när barnet skadade sig. En tidigare anställd på försvarets materielverk åtalas idag. Mannen misstänks nämligen ha tagit med sig hemliga handlingar när han bytte jobb.
Mannen ska enligt åklagaren ha tagit med sig ett antal permar och mappar samt en USB-sticka med uppgifter om förhållanden av hemlig natur när han slutade på myndigheten för att bli konsult. I pressmeddelande säger åklagaren och förundersökningsledare Mats Ljungqvist att han bedömer att det är en fråga om uppgifter med mycket högt skyddsvärde. Om uppgifterna hamnar i händerna på främmande makt kan det medföra men för Sveriges säkerhet. Gärningen bedöms som grov eftersom att uppgifterna är av stor betydelse för rikets försvar. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Försvarets materielverk skriver i ett pressmeddelande att myndigheten inte kommenterar pågående rättsprocesser.
Rapporterade Klara Lovisa Lundström. Det blir en sammanslagning av Moderna museet, Arktis och Statens konstråd. Det här beslutade regeringen idag, detta trots kritik från flera remissinstanser. Ylva Nilsson, vid Kulturnytt är med nu. Ska vi börja med vad dagens beslut innebär?
Ja, själva idén med sammanslagningen är ju att öka effektiviteten genom att avveckla Arktis och Statens konstråd som myndigheter och istället inordna dem i Moderna museet. Och motiveringen är också att en myndighet skulle minska sårbarheten.
Men det här har då mötts av en hel del kritik, förstår jag.
Ja, minst sagt. De flesta svaren i remissrundan som har föregått regeringens beslut har varit direkt avvisande. Bland annat så har det funnits farhågor för att områdena arkitektur och design skulle få mindre utrymme och anslag i en organisation som då domineras av Moderna museet. Så här säger Miljöpartiets Mats Berglund, ordförande i riksdagens kulturutskott.
Det är problematiskt att vi har en lite större myndighet och två mindre som ska inordnas under den här stora museimyndigheten. Och till exempel konstrådet har ju ett helt annat uppdrag än att, så att säga, driva ett museum. Det ska ju vara konst i hela landet, inte bara på ett museum i Stockholm.
Miljöpartisten Mats Berglund är alltså inte så glad idag. Vad säger regeringen om den här kritiken?
Ja, vi har inte fått någon intervju med kulturminister Parisa Liljestrand, men till SVTs Kulturnyheterna så säger hon så här.
Det här görs dels därför att vi tror på att det här kommer kunna bli en kraftsamling för att ge ännu starkare publikupplevelser, men också för att vi tror att man kan bygga en mer robust myndighet på det här viset.
Ja, och Parisa Liljestrand skriver också till Kulturnytt att både utredningens förslag och remissinstansernas synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta arbetet.
De berörda myndigheterna då, vad säger de?
Ja, Henrik Orje, vikarierande direktör på Statens konstråd, han poängterar då vikten av att just ta hänsyn till Arktis och konstrådets synpunkter när den här sammanslagningen nu förbereds.
Vi är måna om att verksamheten är intakt, att vi får fortsätta under vårt namn som är så inarbetat sedan 90 år tillbaka. Men såklart också i nära samarbete med Arktis och Moderna museet, men i grunden att vi är en självständig avdelning.
Henrik Orje på Statens konstråd sa det. De tre tv-sändningarna från Eurovision Song Contest i Schweiz för några veckor sedan sågs av totalt 166 miljoner människor. Det visar siffror från EBU idag. Musiktävlingen är enligt EBU mest populär i de nordiska länderna. Samtidigt så når tittarsiffrorna i tv inte upp till rekordåret 2016 då tävlingen sändes från Stockholm och nådde 204 miljoner tittare. Sportnyheter nu, och det handlar om en miniskräll i tennisvärlden. Andreas Andersson, ge oss detaljerna.
Jo, det får man väl ändå kalla det, att norska stjärnan Casper Ruud, som är rankad 8 i världen, är utslagen ur Franska öppna, och han föll med 3-1 mot portugisen Nuno Borges, som är rankad 41 på ATP-rankingen. Enligt uppgift så besvärades Casper Ruud av en knäskada under den här matchen. Fotboll, Stina Blackstenius kunde idag träna med landslaget under samlingen inför de båda avslutande Nations League-matcherna. Tidigare under samlingen så fick hon avstå på grund av sjukdom. Nu var hon alltså tillbaka. Å andra sidan så rapporterade en annan av Arsenal-spelarna sjukdom och kunde inte vara med, nämligen Amanda Ilestedt. Svenskarna möter Italien på bortaplan på fredag och sen på tisdag så väntar Danmark hemma. Ishockey, Tre Kronors assisterande förbundskapten Niklas Ram återvänder till HV71 och det är i rollen som huvudtränare. Det innebär att han lämnar förbundskaptenskapet. Kontraktet med HV71 löper på 3 år. I Sportextra ikväll så blir det mer från fotbollslandslagen. Lina Hurtig berättar om det tuffa år hon har bakom sig, både vad gäller skador och mentala utmaningar. Vi ska också höra röster från herrarnas landslagssamling som pågår parallellt. I Grannkanalen P4 efter 19 för den som så önskar.
Tack för det lyssningstipset, Andreas Andersson vid Radiosporten. Vädret, det blir en solig torsdag på många håll. En del stackmoln kan förekomma i Svealand och Norrland och ut med Norrlandskusten. Där blir det regn eller åskskurar som på sina håll kan bli mycket kraftiga enligt SMHI. Från 17 till 22 grader i söder till i norr där det blir mellan 12 och 17 grader. Det var Ekot kvart i sex heter det. Daniel Klar heter jag. Ola Henriksson var producent. Nu fortsätter P1-kvällen med USA-podden. Many people have told me that God spared my life for a reason. Only when it is dark enough can you see the stars. We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies. For the people, by the people. Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 589. Det är onsdag den 28 maj. Klockan är 3 på eftermiddagen. Gina Lindberg i Washington DC. Hej.
Hallå, god morgon. Vill du veta hur vädret är?
Oh, tack, ja.
Jag kan säga att ingen behöver vara avundsjuk på vädret på amerikanska östkusten. Det vräker ner, väderprognosen säger 100% regn och det är 10 grader varmt. Häromdagen var det 30, så att det varierar i Washington.
Kul
ändå. Man måste ju alltid vara beredd på alla årstider under en och samma vecka. Och idag kan jag slå fast att årstiden är höst.
Mm. Roger Wilson i San Francisco. Vilken årstid har du?
Ja, det är oklart faktiskt. För eftersom sommaren är kall här så kanske vi börjar gå in på sommaren. Dimmigt, lite dimmigt när jag tittar ut. Och det var riktigt kalla. Riktigt kall bris från Stilla havet igår.
Mm-hmm. Jag kan säga att här är det någon som har dragit för persiennerna väldigt nogsamt i studion, så jag ser faktiskt inte ut genom fönstren. Men jag antar att det är som vanligt, det är oktober i Sverige, för det har det verkat bli året runt. Hörrni, idag ska vi prata om Donald Trump och Vladimir Putin och frågan om tonläget mot Ryssland har förändrats. Eller inte. Och med oss för det har vi också radiokorrespondenterna Rysslands programledare Fredrik Wadström. Välkommen hit.
Tackar.
Du är också nyutnämnd Rysslands korrespondent och tar vid efter sommaren.
Exakt.
Mm. Du, vad bra att du är här. Du ska få berätta allt för oss. Och jag tänkte att vi ska börja med att lyssna hur det lät i söndags när Trump skulle flyga till Washington.
Yeah, I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay?
Jag har ingen jävla aning om vad som har hänt med Putin. Han dödar mängder med människor och jag gillar det inte alls. Ungefär så sa Trump. Och senare på söndagen så kallade Trump också Putin för galen i versaler på Truth Social. Gina, Trump verkar ju väldigt arg. Beskrev vad det var som hände där.
Ja, han trappar upp retoriken nästan dag för dag mot Putin nu. Och han skrev också, Donald Trump skrev också på Truth Social att det som Vladimir Putin gör, om det inte hade varit för mig, så skulle väldigt mycket dåliga saker redan ha hänt för Ryssland. Han leker med elden, skrev han. Så att senaste tiden så verkar ju Trump mer och mer frustrerad över Putin och riktar mer av sin frustration mot Putin än vad han gör mot Zelensky.
Mm. Roger, vad är det då som gjort Trump så upprörd just nu? Men han brukar ju uttrycka snarare sin beundran för Putin.
Ja, men det känns lite som att saker och ting går i någon form av cirkelrörelse här just nu. Alltså att Trump säger att det snart ska bli fredsförhandlingar, att snart ska man kunna komma fram till en överenskommelse om vapenvila. Och sen så händer det ingenting, utan tvärtom, Putin förhalar det hela och ingenting blir gjort. Och det är den här senaste storoffensiven från Rysslands sida mot Ukraina som verkar ha rättat Trump här. Alltså att man har attackerat Ukraina med stor kraft. Och det här undergräver ju Trumps egna utsagor om hans goda relation till Putin och hur den skulle då förändra allting när det gäller förhandlingarna mellan Ryssland och Ukraina. Han har ju som sagt lovade ju att det skulle bli fred inom ett dygn efter att han blivit president, kanske till och med tidigare än så. Ett uttalande som han nu har sagt var mer ironiskt eller satiriskt än något verkligt vallöfte. Men när man ju börjar prata om Trump och tacos, jag vet inte om ni har snappat upp det här. Precis som Trump då i de här olika handelskrigen och tullförhandlingarna kommer med utspel som man sedan drar tillbaka, så verkar det också som att han också gör de här utspelen mot Putin, men att det aldrig riktigt blir någon egentlig effekt. Han markerar, men det händer inte mer. Och tack och er då, alltså Trump always chickens out, står den här förkortningen för. Och det där är ju inte en bild som Trump vill ha, eftersom han ju enligt egen utsag och enligt hans egna administration är världens hårdaste förhandlare.
Gina, alltså Putin har väl i sak egentligen inte förändrats sedan kriget inleddes. Är det mer så att Trump har liksom ändrat sin bild av Putin, att han trodde kanske att Putin var enklare att komma till tals med?
Han trodde att de hade en god kommunikation när de pratade senast, det här långa telefonsamtalet som Trump hade med Putin från ovala rummet. Och efter det lät ju Trump väldigt hoppfull om att nu var de här förhandlingarna på banan och nu var det en tidsfråga innan man nådde någon sorts lösning, hur nu den lösningen skulle se ut. Men nu verkar han allt mer frustrerad, och det är ju knappast så att Putins krigföring har ändrats, precis som du säger, utan det är Trumps tålamod som håller på att tryta, och det vill han ju också signalera, att tålamodet håller på att ta slut. Så att det är ju också ett budskap som Vita huset vill ha ut, att tiden är inte oändlig här, tålamodet är inte oändligt från amerikansk sida. Och det är väl helt uppenbart att om det här nu klappar ihop, de här samtalsförsöken, då kommer inte Donald Trump ta på sig ansvaret för det. Då är det i så fall parternas fel, och det är Joe Bidens fel. Trump pekar ju gång på gång på att det här är Joe Bidens krig, och det skulle aldrig ha hänt om jag hade varit president. Och om fredstrevarna misslyckas, så är det också Bidens, Zelenskis och Putins fel, inte Donald Trumps.
Fredrik Wadström, från ett ryskt perspektiv då, att Trump kallar Putin för galen och skriver att han leker med elden, hur har det tagits emot i Moskva?
Det blev väldigt hårt jobb för de ryska statliga kanalerna och medierna att försöka rapportera om det här, för att det går ju inte för dem att ens referera till någonting sånt. Man måste hela tiden göra långa svängar runt det och utelämna det och försöka hitta vad man kan liksom vaska fram ur det här uttalandet. Och det mesta som blev kvar, det var ju det andra, det som vi inte har pratat om. Att Trump också kritiserade Zelensky och sa allt som kommer ur hans mun bara förvärrar situationen och så. Det stod i alla ryska medier att läsa. Ibland, i vissa sammanhang, så fanns det ju kommentarer som var att ja, han har också lite irritation mot Ryssland, men det stod inte exakt vad han hade uttryckt. Och sedan kom ju de politiska reaktionerna, och där var det ju lite mera, så att säga, lite mer nedlåtande tonfall, att ja, det är en stark känslomässig ansträngning nu för alla inblandade parter, och då kan det bli så här med såna här känslomässiga utbrott, det måste man ändå förstå, men ja, det kan vi överse med.
Och från högsta ort då, jag menar, Trump har ju tidigare skrutit om vilka bra samtal han och Putin har. Bryr sig Putin om vad Trump tycker om honom?
Till en viss gräns. Men jag tror kanske inte att Trump nödvändigtvis vet var den gränsen går. Och det handlar ju om att Putin vill ju förstås ha med Trump på sin sida. De har ju en väldigt stor likhet, och det är ju att de gärna gillar att verkligheten ska vara så som de beskriver den. Inte nödvändigtvis som den faktiskt ser ut, utan man skapar en verklighet. Där är ju Trump och Putin väldigt lika. Och då vill ju Putin förstås ha med Trump och liksom hjälpas åt att beskriva verkligheten och få världen dit man vill ha den. Men Putin har ju en gräns där han ju inte vill ge upp sina krav, ge upp sina ambitioner, sluta försöka radera ut Ukraina från kartan och sådana saker. Så att när Trump närmar sig det, ja, då får han ju inte med sig Putin.
Mm. Och samtidigt då som Trump höjer tonläget nu, så har det också börjat mullra bland republikanerna i senaten som vill att Donald Trump inför nya och hårdare sanktioner mot Ryssland. Och så här sa den republikanske senatorn Lindsey Graham från Georgia för ett par dagar sedan.
What can we do in the United States Senate to change the equation? What can we do to persuade Russia to get to the peace table? We can impose bone-crushing sanctions on Putin's Russia, and he has earned that.
Putin har förtjänat att vi inför hårda sanktioner mot Ryssland för att få ryssarna till förhandlingsbordet, sa Lindsey Graham. Roger, vad exakt är det Lindsey Graham och hans senatskollegor vill?
Ja, vi börjar med Lindsey Graham själv, så är hon ju från South Carolina, inte Georgia.
Förlåt.
Så har vi en snabb rättelse
ja,
där.
Ja, tack.
Nej, men alltså man vill på något vis genomföra starka sanktioner, och eftersom det verkar svårt att få de här sanktionerna mot Ryssland att riktigt ta, att riktigt göra någon verkan, så är man nu inne på att man ska använda sanktioner mot länder som köper rysk olja, gas och andra varor. Och det betyder till exempel Kina. Och man vill då försöka använda ett grepp som president Trump själv gillar. Så då har man föreslagit 500-procentiga tullavgifter på varor som importeras från länder som köper ryska naturtillgångar bland annat. Och det här finns det ett ganska stort stöd för, bland annat framförallt i senaten. Och det känns faktiskt som att det här är den fråga hittills under Trumps andra presidentperiod där det liksom bubblar lite grann i partiet, och där man vill ha starkare åtgärder och inte riktigt tycker att Trump gör, eller man tycker inte att Trump gör tillräckligt, även om Lindsey Graham och andra är noga med att framföra det här på ett sätt som inte då ska reta presidenten.
Mm. Gina, republikanerna, flera republikaner hade ju börjat tröttna på de här stora stöden som man tyckte att USA gav till Ukraina. Nu låter det här ändå med Ryssland som en fråga där demokraterna och republikanerna kan kanske komma överens.
Faktiskt, det här är en av få frågor just nu i senaten där de går på samma linje. Här är republikanerna och demokraterna överens, och hittills, senaste siffran jag såg, så är det 82 av de 100 senatorerna som har sagt att de är med på det här förslaget med 500-procentiga tullar mot länder som, precis som Roger säger, som handlar med Ryssland. Så att det här vill senatorerna genomföra. Grejen är att republikanerna i senaten kommer inte genomföra det om inte Trump har gett tummen upp på något sätt. Och det här att Trump nu låter hårdare och hårdare i tonen mot Putin, det ger på något sätt en möjlighet för republikanerna att sticka fram det här förslaget och säga: vi hör att du är frustrerad, och här har vi ett förslag på åtgärder. Slå till med sanktioner. Och det är intressant också att idag så är den tyska nya utrikesministern här i Washington och träffar Marco Rubio, utrikesministern. Och han kommer ju trycka på från europeiskt håll för ökade sanktioner. Och samtidigt så är ju Zelensky i Berlin och träffar Tysklands förbundskansler. Så att det sker ju saker på flera fronter samtidigt nu. Men det här är... senatorerna vill verkligen omsätta Trumps retorik till politik och gå från ord till handling nu.
Mm. Som Gina sa tidigare så har ju Trump också försökt att fästa det här kriget på Joe Biden, hans företrädare, att det är Bidens ansvar. Och så här lät det till exempel på Air Force One i april.
This is Biden's war. This is not my war. I've been here for a very short period of time. This is a war that was under Biden. He gave him billions and billions of dollars. He should have never allowed, if he had any brain, which he didn't have and doesn't have, and now it's being proven, he wouldn't have allowed that war to start. I would have absolutely not, that war would never have taken place.
Ja, här upprepar Trump det han har sagt flera gånger, att han själv hade aldrig tillåtit det här kriget att bryta ut, men Joe Biden har ingen hjärna, tror han sa här. Och därför blev det så här. Roger, varför vill han lägga ansvaret för kriget på Biden?
Det här är ju någonting som sker hela tiden. Det mesta som är dåligt just nu i USA skyller ju Trump på Biden, och gärna med personliga påhopp, och ja, vi har ju tidigare nämnt det här, att det känns ju som att Trump i stor utsträckning fortfarande kampanjar mot Biden, trots att han ju nu har varit president ett tag. Så det här är ett mönster som finns ständigt. Sen är det ju så att, jag menar, alltså Ryssland attackerade ju Ukraina under Bidens presidentperiod, och det är klart att det går att säga det på ett helt korrekt historiskt uttalande, att det har hänt så här under Bidens tid. Men det jag tycker är intressant är väl också att om man nu tänker att sanktioner i stor utsträckning har varit utan någon egentlig verkan, så börjar man väl också prata om att om det är också dags kanske för Trump att börja bevilja mer stöd till Ukraina, och kanske också militärt stöd. Det borde vara nästa steg. John Bolton, som ju inte är ett stort fan av Donald Trump, och som var säkerhetsrådgivare och FN-ambassadör, han pratade bland annat om det här när han var med i CNN igår, att det är egentligen det riktiga beslutet som han tycker att Trump borde fatta, och kanske också det beslut som skulle kunna sätta fart på förhandlingsviljan hos Ryssland. Just nu har man ju lämnat Ukraina i stort sett åt sitt öde.
Mm. Gina, Trump lovade ju som sagt att lösa det här kriget då på 24 timmar, och nu har han suttit som president i 4 månader. Putin verkar inte särskilt intresserad av att varken förhandla eller avsluta kriget. Alltså, har Trump någon lösning?
Hittills så har ju inte diplomatin visat på några lösningar. Det finns ju några olika tänkbara scenarier här från USAs sida. Det ena är det här vi har pratat om, införa sanktioner mot länder som köper rysk olja och gas. Ett annat alternativ är ju att stötta Ukraina mer konkret, alltså skicka mer vapen från USA till Ukraina. Det har ju Trump inte varit intresserad av hittills. Och ett tredje alternativ skulle kunna vara att USA drar sig ur. Och det är ju det här som Trump har antytt gång på gång, att nu tar tålamodet slut, och det här är inte någonting som USA kan driva på hur länge som helst om han inte ser några resultat. Så att det skulle kunna vara ett tredje alternativ, att Trump tar ett kliv bort.
Mm. Fredrik, Trump har ju då tidigare kallat Zelensky för diktator, och USA slutade ju under en period att dela underrättelseuppgifter med Ukraina. Alltså, vad har Trump-administrationens agerande haft för betydelse i kriget nu när de har suttit i 4 månader?
Ja, stor betydelse, även om det är lite tidigt att säga vad resultatet blir, för vi vet ju inte liksom i förlängningen vad det här kommer att sluta i. Men det är ändå så att Ukraina har ju fått lära sig att den där ständiga strömmen av vapenleveranser är inte given, och kanske till och med mindre nu. Europa har fått lära sig att, ja, om vi måste steppa upp här, vad betyder det för vår vapenproduktion och exporten och för leveranserna till Ukraina? Och Ryssland har ju börjat tänka på ett annat sätt, att har vi en annan öppning, har vi andra möjligheter nu än vad man såg under de senaste åren?
Mm. Förra veckan så talade ju då Trump i telefon med både Putin och Zelensky, och efteråt så sa Trump till media att nu är det upp till de här två parterna, Gina var inne på det, det är upp till de här två parterna att lösa det här. Får ett sånt uttalande någon betydelse?
Ja, det är lätt att glömma närhistorien, men vi ska komma ihåg att Zelensky kom till makten på ett väldigt viktigt vallöfte. Han sa nämligen, som Trump säger, han sa, jag kan prata med Putin. Jag kan sätta mig vid samma bord. På den tiden var det ju ett mycket mindre krig i östra Ukraina. Krim, halvön, var ockuperad av Ryssland. Men han sa att det här kan jag lösa. Och vann ju en jordskredd seger, inte kanske bara på det löftet, men det spelade någon roll 2019. Och senare samma år så satt han också vid samma bord som Putin, ihop med Angela Merkel och Macron i Élysée-palatset i Paris. Och det ledde ju ingen vart. Och det slutade med att Zelensky sa, jag hade fel. Det går inte att prata med Putin, han är inte intresserad av en fred. Vi får väl välja en annan väg. Så att det är en ganska lång väg att gå för de där två parterna att hitta till varandra nu när vi har ett stort krig också.
Ja, men det fullskaliga kriget har ju hållit på i drygt 3 år nu. Alltså, vad vill Putin med kriget idag?
Ja, han vill väl samma sak som han velat sedan 2014 egentligen, när Ryssland attackerade första gången Ukraina. Men han är ju också en person som skiftar mål efter omständigheterna. Så att han har ju någonting av att ta vad man kan få. Men det där ta vad man kan få ska ju inte vara så litet att det får honom och Kreml och den maktbas han sitter på att erodera. Det måste vara någonting som får honom att verka stark. Och i det här läget så verkar det som att fortsätta kriget är den bästa lösningen för Putin att sitta kvar vid makten. Mm. Men det är ju möjligt att han kan hitta en annan väg ut av det. Men än så länge har vi inte sett det.
Men Gina, om Trump skulle tröttna på och misslyckas med att få slut på kriget och att någon annan måste ta över, är det positivt eller negativt?
Den är ju inte helt lätt att svara på, därför att USA har ju åtminstone hittills haft en nyckelroll verkligen genom sitt stora stöd de här senaste åren till Ukraina. Och om USA slutar engagera sig helt i den här konflikten, då skulle det ju kunna innebära stora risker för Ukraina. Men det handlar ju förstås om vilket engagemang USA visar. Om Trump skulle gå mer på den ryska linjen och lyssna på Putins argument och trycka på för hans argument i en förhandling, ja, då skulle ju en USA-ledd fredsöverenskommelse eller en Trump-ledd fredsöverenskommelse, då skulle den ju vara förmodligen betydligt mer gynnsam för Ryssland och förödande för Ukraina. Så att det går ju inte att svara rakt på, eftersom vi inte vet vad Trumps strategi och slutmål är. Det har han ju inte varit tydlig med.
Mm. Fredrik, jag menar, det här går ju inte heller att svara rakt på när kriget tar slut. Men har du en kvalificerad bedömning?
Alltså, det är inte uteslutet att vi skulle kunna se någon slags ny situation innan året är slut. En vapenvila åtminstone. Vi är inte där än, men det rör på sig så mycket att man inte kan liksom avskriva det. Däremot vad gäller ett verkligt slut på kriget, så är väl det enkla svaret när Ryssland inte vill kriga mer eller när Ryssland inte kan kriga mer.
Mm. Tack så mycket, Fredrik Wadström från radiokorrespondenterna Ryssland, och välkommen tillbaka igen. Då tänkte jag att vi ska prata om krypto och usla middagar här i podden. I torsdags så höll Trump en middag för de förmögna personer som äger flest andelar av hans egen kryptovaluta. Det här ägde rum på en av Trumps golfklubbar utanför Washington, och så här lät demonstranterna som hade samlats utanför. Ja, det där var demonstranterna utanför. På själva gästlistan fanns det 220 personer, varav de 25 som ägde mest kryptovaluta fick också en rundvandring i Vita huset. Roger, vad var det här för ett evenemang? Det var någon slags tävling på något sätt, va?
Ja, det benämns som en tävling, och en del av de som fick gå på middagen benämns som vinnare i medierapporteringen av det här. Som en medierapportering som varit ganska svår, eftersom man ju bara har berättelserna inifrån från de här deltagarna att gå efter. Men egentligen ska man ju kalla det för en aktion, tänker jag. Som du sa, de 220 som hade mest Trump kryptovaluta mellan den 23 april och 12 maj fick komma. Och enligt de beskrivningar som finns så började evenemanget med att Trump kom i helikopter. Han höll ett cirka 25 minuter långt tal och sen tog han en golfbil tillbaka till helikoptern igen. En del verkar ha fått giftbags med hatt och poster på temat fight, fight, fight och ett samlarkort. Och jag tror det var de fyra som hade allra mest tillgångar i den här Trump-kryptovalutan fick en Trump-klocka också. Två också fann i ett lotteri. De fick också en klocka. Och så serverades det stekt helleflundra och filet mignon. Och sen efter den här festen så drog en del på efterfest på ett hotell som en av de här kryptoinvesterarna arrangerade.
Mm. Gina, Trump har alltså en egen kryptovaluta. Kan du bara berätta vad en kryptovaluta är?
En digital valuta där man använder kryptering för att köpa och sälja. Och det finns ju en massa olika sorters kryptovalutor. Så att Bitcoin är ju den man hör mest om, som är mest känd och störst. Men det finns också såna här som Trump-coinet är ett exempel på, meme coins som Trump-valutan är, som har, ja, men som bygger på roliga bilder eller memes eller snackisar på nätet. Och de där kryptovalutorna kan ju svänga väldigt snabbt i värde, upp och ner. Och kryptomarknaden är inte kopplad till någon centralbank. Det gör också väldigt, väldigt speciellt.
Mm. Men Roger, hur tjänar Trump pengar på den här valutan då?
Ja, dels så får man en transaktionsavgift som man då drar varje gång det handlas med valutan. Och där beräknar man då att man har tjänat 320 miljoner dollar på transaktionsavgifter. Sen är det också så att Trump ju har ändrat inställning i hela kryptovalutafrågan. Han var kritisk till det här under sin första presidentperiod. Just nu är han superpositiv och sagt att USA ska bli huvudstaden när det gäller handel med kryptovalutor. Och det görs också stora investeringar i de Trump-ägda företag som hans två söner just nu driver i olika former av kryptovalutor. Och dessutom har ju Trump också bestämt att man ska ha en valutareserv i USA. I både en i Bitcoin och en med andra kryptovalutor. Så det här är en stor sak. Och totalt sett så har Bloomberg-sajten beräknat att hela familjen Trump har tjänat ungefär 1 miljard nu på kryptovalutor under det här presidentskapet, tror perioden var. Så det är stora pengar som flyter in. Ska jag inte heller glömma att Melania också har en kryptovaluta.
Okay.
Det talas inte så mycket om den, men den finns också som ett alternativ till Trump.
Ja. Men Gina, som jag förstår det så äger Trump flest andelar av sin egen kryptovaluta. Alltså hur kan liksom en amerikansk president få äga en egen valuta?
Ja, det är ju just det många frågar sig. Men så är det. Och det var ju också intressant att Trump och hans söner lanserade den här Trump-coins-valutan genom sitt bolag 3 dagar innan han tillträdde som president. Och när den nyheten kom så var det ju först så att vissa inte trodde på den och trodde att det var ett skämt eller ett utspel för att det verkade så spektakulärt. Men det var på riktigt. 3 dagar innan han tillträdde så kom den här Trump-valutan, och loggan för den här valutan, det är en svartvit bild med Donald Trump med knuten näve. Ni vet den där fight, fight, fight-bilden.
Mm.
Och då skapar man 1 miljard sådana här digitala Trump-mynt, och 200 miljoner av dem släpptes på marknaden. Resten tillhör då bolaget. Och de här sålde ju som smör första dagarna, så att värdet steg jättemycket. Sen har det sjunkit igen. Men som Roger sa, Trumps bolag bedöms ju ha tjänat väldigt mycket pengar på det här. Och det har lett till mycket kritik om etiken och moralen och eventuella intressekonflikter och risken för korruption. Men faktum kvarstår, den här valutan fortsätter att säljas, och Trump själv fortsätter ju göra reklam för valutan genom att han pratar om den från sin position som president. Och han har ju också drivit på generellt för kryptovalutamarknaden. Han pratade under valrörelsen om att USA ska bli kryptovalutans centrum i världen och att man politiskt ska underlätta för kryptomarknaden. Så att det är ju både politik och egna intressen.
Mm. Men det där är ju intressant som Gina är inne på, att han pratar om det här och gör reklam för i sin position som president, Roger. Alltså på den här middagen så talade han ju från ett podium med presidentsigillet på. Är det tillåtet?
Nej, just den där detaljen verkar vara det som en del siktar in sig på och menar att det bryter mot lagen. Eftersom om det här sigillet finns i ett sånt här icke-officiellt sammanhang så ger det ändå intrycket av att det är officiellt. Så där skulle det kunna bli konsekvenser. Men egentligen så är ju också hela den här tillställningen ett slags manifestering av kritik och farhågor kring Trumps och Trump-familjens satsningar på egna kryptovalutor. Alltså att folk kan köpa sig till positioner som kan påverka presidenten. Alltså det finns intresseorganisationer som säger att vi lägger pengar nu på att köpa Trump-valuta för då kanske han får upp ögonen för oss och vår fråga. Det är den mer snälla tolkningen. Den mer elaka tolkningen är väl att även utländska intressen kan köpa in sig Trump-valuta. På det sättet skulle man kunna se situationen som liknande en muta, helt enkelt. Och som Gina säger, finns väldigt mycket valuta kvar att släppa. Och i takt med att värdet på de här valutorna går upp så finns det förstås också mycket mer pengar som kan komma in då till Trumps egna företag. Och den här siffran jag gav på $1 miljard i kryptointäkter för Trump-familjens olika företag, det var från och med april, ska jag säga. Så det var inte sen Trumps presidentskap. Så det var ännu mer.
Okej, mer än $1 miljard.
Ja, så att det här. Men på ett sätt kan man ju se det som att det var här bara en variant av andra sådana här middagar. Så det finns ju folk som kan betala $1 miljon för att gå på en middag på Mar-a-Lago och på det sättet ge pengar till kampanjorganisationer eller sådana här PACs, då, Super PACs till exempel, som finansierar kampanjer fristående av kandidater. Men grejen här är väl att man ju köper in sig en valuta som är direkt kopplad till Trump och Trump-familjen och som kan ge direkta intäkter till dem. Det är det som är skillnaden, det är det som man anser är farligt och det är det som många reagerar på. Vi ska också säga det att kryptovalutelobbyn har också väldigt mycket pengar. Så det är också en lobbyorganisation som ingen riktigt vill stöta sig med. Och Trump har ju sett möjligheter även här. Så det finns mycket pengar också från de som sysslar med kryptovalutor att pumpa in i en kandidat som hos en kandidat som vill driva deras frågor.
Men Gina, ni har båda tagit upp att det finns kritik mot det här att Trump-familjen tjänar enormt stora pengar. Och så mycket i USA går ju till domstolarna och blir rättsfall. Alltså, vad säger experterna om den här situationen?
Experterna höjer på ögonbrynen skulle jag säga, men det går inte att göra så mycket därför att det finns i och för sig regler och förbud mot intressekonflikter som gäller de som är federalt anställda som arbetar inom administrationen, men inte för presidenten. Presidentposten är undantagen, utan där förväntas man ju bara agera etiskt och moraliskt och ansvarsfullt. Så att Trump kan anklagas nu för att utnyttja sin position som president. Men det går liksom inte att göra, han kan inte straffas för det här. Men det är ju många som tycker och är ute i debatten och säger att det här är omoraliskt, det här är djupt olämpligt, det ser ut som att han gynnar sig själv och att han riskerar påtryckningar på olika sätt. Så att det är ju liknande kritik som nu när han tog emot det här flygplanet från Qatar. Att så här gör man bara inte, men det finns inga regler mot det. Mm. När Vita huset har fått frågor om det här, pressekreteraren Caroline Levitt har fått flera frågor om det, då har hon svarat på kritiken med att totalt avfärda den. Hon har sagt att den här kryptomiddagen, det var en privat tillställning, det finns inget att se här. Och sen har hon sagt också att Trumps tillgångar, de här pengarna som bolaget tjänar på Trump-valutan, de förvaltas av en blind trust under tiden som Trump är president. Men det kommer ju ändå följdfrågor att även om de säger att det här var en privat middag, hur privat kan en middagsbjudning vara när presidenten bjuder in till en middag av den här storleken och dessutom bjuder på rundtur i Vita huset? Mm. Och även om det är en blind trust som driver bolaget, hur oberoende kan den förvaltningen vara när den kontrolleras av presidentens söner? Mm. Så att det här är ju en stor debatt.
Mm. Vad kostade det, Roger, att gå på den här middagen?
I genomsnitt så var priset 1,788,994 dollar.
Gina, det finns utrymme när vi bjuder hem folk på middag alltså. för privata tillställningar. Ja. Mm.
Men de som betalade minst betalade 55 000 dollar och sen betalade de som betalade mest eller hade köpt på sig mest valuta hade alltså 37,7 miljoner dollar i Trumps kryptovaluta.
Mm. Den här middagen då som var ganska dyr att gå på, vi kan väl höra vad en av gästerna tyckte om den middagen egentligen. Så här sa han till Wall Street Journal.
I am very disappointed with the dinner. I did not like the menu. I was expecting either Big Macs or pizza. I'm very disappointed that President Trump didn't spend more time at the event. He was not interacting with us. He gave a short speech. It was kind of I wasn't very impressed by the speech, to be honest. I would have liked for him to dine with us, maybe spend more time.
Ja, Gina, just den här gästen, och det har ju kommit ut andra vittnesmål också, de var inte nöjda med maten.
Nej, jag har hört det också. Och det är klart att om man betalar så mycket för en middagsbiljett, då får det vara en väldigt bra helleflundra om man ska vara nöjd.
Alltså han vill ju ha hamburgare eller pizza, den här killen.
Ja, precis. Den här killen, Nicolas Pinto var det här, som är någon sorts TikTok-profil och entreprenör. Och han tyckte att det enda som var gott på middagen det var brödet och smöret. Mm. Så att han var missnöjd. Mm. Och sen det här att huvudpersonen själv, Donald Trump, var bara inne i rummet i 23 minuter tydligen. Det var de också lite besvikna på.
Hörrni, vi går vidare till striden mellan Donald Trump och Harvard-universitetet som ju fortsätter och hårdnar. Nu vill Trump ha ut listor med namn på alla utländska studenter som pluggar där. Det kräver han efter att en domare stoppade beslutet att dra in tillståndet för Harvard och ha utländska studenter där. Roger, den här listan med namn på studenter, utländska studenter, vad ska Trump med den till?
Jag vill argumentera kring det med att man vill göra någon form av säkerhetsprövning av studenterna. Och det här handlar alltså om det gamla argumentet kring antisemitism som man ju använt mot diverse universitet. Och då har man ju då velat ha väldigt mycket information, inte bara listan på namn, man vill också se vilka disciplinära åtgärder som har gjorts till exempel. Och det här är ju en konflikt som har trappats upp mot Harvard. Alltså, det började ju med den här listan och sen var det 3 miljarder dollar som nu Trump säger att han överväger att dra tillbaka från Harvard. Pengar som gått främst till forskning, ganska avancerad forskning. Till exempel finns det forskning inom MS som nu man får lägga ner för att man har dragit in pengar till Harvard. Det finns också forskning kring tuberkulos bland annat. De pengarna vill man istället lägga på yrkesskolor. Man ska utbilda rörmokare och elektriker istället. Och sen nu så har ju också Trump uppmanat statliga myndigheter att se över alla sina kontrakt med Harvard. Så att det här är ju det här är ju en konflikt där Harvard har stretat emot, där man har stämt Trump-administrationen och nu genomförs det allt större åtgärder som ju ser ut som bestraffningar helt enkelt eftersom Harvard inte går Trump-administrationen till mötes.
Mm. Gina, Trumps motiv för alla krav på Harvard är ju att han menar att universitetet är en plats för utbredd antisemitism bland annat då, men det är det främsta skälet. Och samtidigt så låter det ju som Vita huset skjuter väldigt brett när alla utländska studenter ska ut. Jag läste till exempel att Belgiens blivande drottning kanske måste sluta på Harvard.
Ja, det skulle ju innebära att en fjärdedel av studenterna på Harvard skulle försvinna. En fjärdedel är tydligen utländska studenter. Och Alan Garber, den här rektorn som nu har fått någon sorts kultstatus i akademiska kretsar för att det är han som tar striden med Trump-administrationen. Han var intervjuad i NPR igår och sa att just det här med att de traditionellt och historiskt alltid har haft ett stort inflöde av utländska studenter, det är det som gör Harvard till Harvard. Att det är ett utbyte av idéer, det är en mix av erfarenheter och perspektiv från olika länder och från olika kulturer och olika håll. Att det utgör själva kärnan och själen i det som är Harvard. Så att han var ju djupt kritisk förstås och frågande till varför just det här skulle vara ett sätt att komma åt Harvard. Och han säger också apropå det här med antisemitismen att där har ju Harvard gjort en egen intern utredning där man har slagit fast att det har varit absolut flera exempel på antisemitism på campus och även på islamofobi som man också har kartlagt. Och att det där är saker som universitetet och universitetsledningen nu försöker åtgärda på olika sätt. Men att det här sättet att slänga ut alla utländska studenter vore... Ja, det vore ett sätt att straffa på helt fel sätt. Och Alan Garber menar ju, precis som många andra i universitetsvärlden, att det här är inte något som administrationen, presidenten, ska lägga sig i, utan de här utmaningarna, problemen som universiteten har på vissa håll med antisemitism, motsättningar, islamofobi, det kan universiteten ta itu med själva.
Mm. Vår kollega Peder Gustafsson som i USA just nu var på plats på Harvard igår och pratade med lite studenter som manifesterade mot Vita husets attacker på Harvard.
A lot of the students I was speaking to when I was helping to organize this, like almost half of them weren't comfortable showing up. And that was both international students and domestic students, which was really scary.
International students and international people in general in the United States are one of the biggest reasons that anything in this country has gone as well as anything has. I think it's extremely important that we preserve that heritage of multiculturalism and welcoming people from all corners of the earth.
Mm. Det här var då Mary och Sam som berättade att många både utländska och inhemska studenter hade känt sig obekväma att dyka upp till den här avslutningsceremonin och Sam då som tyckte att utländska och internationella personer är de som har gjort att USA har varit ett så framgångsrikt land. Roger, alltså, är det bara Harvard det här gäller med att det inte ska få komma utländska studenter eller gäller det andra universitet också?
Alltså vi får se, just nu har man ju pausat alla visumhanteringar för studenter. Då detta har man då gjort på uppdrag av Marco Rubio, utrikesministern. Så nu ska man se över rutinerna och bland annat vill man införa rutiner då, så där man kan få bättre koll på sociala medier och vad folk som vill ha studentvisum i USA, hur de har uttalat sig politiskt, så man då inte får in några extremister som man då menar att det finns risk för. Sen är det ju en rad olika universitet som på olika sätt har drabbats av nedskärningar från Trump-administrationen. Columbia är ju ett av de universitet som också varit i blåsväder. Där hoppas man att man ska få tillbaka 400 miljoner till exempel i inställda bidrag eftersom man nu har gått med på den federala regeringens krav. Men det har ju handlat väldigt mycket om Ivy League, det har handlat väldigt mycket om östkusten. Nu finns det då signaler om att man kommer att vidga fokuset för hur man ska granska hur universiteten har hanterat då den här påstådda antisemitismen. Så även University of California ska nu granskas. Så det här är en följetong som vi kanske bara har sett början av. Mm. Trump-administrationens hårda tag mot universiteten verkar fortsätta.
Mm. Vad får det för konsekvenser då, Gina?
Ja, när det gäller det här med utländska studenter så är det utmanas ju nu i domstol. Så det här kommer bli en domstolstrid, så att sista ordet är verkligen inte sagt i den här frågan. Men det som kan hända under tiden, det är ju att en massa smarta utländska studenter runt om i världen som har varit sugna på att flytta till USA kanske inte är så sugna längre. Om man märker att det här kanske inte blir av eller det blir krångligt eller man riskerar att stoppa, så kanske man väljer att söka till något annat toppuniversitet i någon annan del av världen. Så att det här kan ju leda till en brain drain oavsett vad resultatet blir av den här domstolsstriden. Att bara själva det faktum att den här konflikten pågår är avskräckande i sig. Mm. Och sen kan det ju få en massa konsekvenser för universiteten framöver om det skulle bli så här. Ekonomiska konsekvenser, inte minst. Så att den här striden fortsätter, och jag är rätt förvånad över, jag trodde kanske för några veckor sedan när Harvard valde att ta den här striden och Alan Garber, rektorn, klev fram som den här personen, symbolen som nu strider mot Trump-administrationen. Jag trodde att andra rektorer kanske skulle följa efter och att vi skulle se andra toppuniversitet som slöt upp. Det är många som stödjer honom, men annars de andra universiteten som har fått kravlistor från Trump-administrationen, de har ju antingen lytt de kraven och gjort som Trump-administrationen vill, eller så avvaktar man. Det är hittills inget annat toppuniversitet som har tagit den här öppna striden.
Hörrni, tack för att ni var med. Producent var Viktor Mattsson. Vi hörde ju Roger Wilson i San Francisco, Gina Lindberg i Washington. Fredrik Wadström var här och pratade om Putin och Ryssland. Vi tackar också Peder Gustafsson som tagit röster vid Harvard. Jag heter Sara Stenholm. Hej då!
Tio i sju på onsdagskvällen har det nu blivit dags för satir.
Hallå?
Hallå?
Börs jag?
Nej.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, genom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet. Korrar utplacerade i hundratals länder som du förmodligen inte ens visste fanns. Först ut, Schweiz. Detta land som ofta blandas ihop med både Sverige och Schweiz. Där har det stormat kring statligt finansierade omsorgsuppdrag som gått till bolag som har kopplingar till kriminella nätverk. Ulle Knafta är vår korrespondent på plats och du har granskat det schweiziska omsorgsbolaget Paria.
Just det, Fritte, och Paria har visat sig vara ett rätt ruttet äpple i de här sammanhangen. Men trots det så besökte landets näringslivsminister Tobin Sekt i veckan just Paria, som bland mycket annat visar sig tillverka elektroniska fotbojor av plastpärlor.
Plastpärlor?
Precis. Och de här pärlorna marknadsförs som terapeutiska övervakningslösningar i regnbågens alla färger.
Ja, jag förstår. Och den här ministern tycker alltså trots allt att det här företaget är ett föredöme?
Absolut. Han sa det i sitt tal efter besöket att jag har lärt mig mycket idag. Till exempel att säkerhet inte måste handla om kedjor, lås och bommar. Det kan istället vara tillit, färgkoordination och mindfulness.
Mm. Men de här bojorna, är de ens godkända av rättsväsendet?
Inte 100% ännu. De fick en anmärkning i marginalen kan man säga av Schweiz kriminalvård förra året. Eftersom fotbojorna smälter i solljus och kan träs av om man djupandas på dem.
Ja, det låter inte så hållbart.
Nej, men det är återvinningsbart. Man kan göra pärlplattor av dem till exempel.
Ja, men den här ministern ångrar ingenting eller?
Nej. Tvärtom. Han fick en pärlplatta i gåva faktiskt vid besöket och det la de upp sen på Parias Instagram.
Ja, vad var det på den pärlplattan då?
Motivet? Ja. Det är en QR-kod som leder till den gamla dängan Jeune Regrette Rien.
Just det, Edith Piaf. Jag ångrar ingenting. Fin låt. Tack för skolfranskan, Ulle Knafta, direkt från Schweiz. I veckan presenterade regeringen sitt förslag för hur public service ska se ut i framtiden. Som bekant har SR och SVT mycket stort förtroende hos Sveriges befolkning, och för att motverka det här föreslås nu ett tillägg till propositionen, nämligen att satirprogrammet Radioskugga i Godmorgon Världen tar över all nyhetsbevakning i både Sveriges Radio och SVT. Vi har sökt Radioskugga utan att få någon kommentar. Har vi sökt oss? Svenska Socialdemokraterna minskade i senaste opinionsundersökningen, men annars brukar taktiken att synas så lite som möjligt vara en väg till höga opinionssiffror för S. I ett land som Serbien har den här taktiken ofta tagits till extrema nivåer. Radovan Kadoverovic, statsvetare och expert på serbisk inrikespolitik, välkommen.
Tack.
I Serbien så verkar det som att Arbetarpartiet Specialdemokraterna, som de heter där, inte pratat alls historiskt sett.
Nej, det stämmer. ASD har inte uttalat sig alls sedan 1953 och har regerat hela tiden. Man gjorde en analys som landade i att man inte bör gå ut med några uttalanden i någon fråga.
Ja, så man hörde aldrig någonting från partiledaren då, eller?
Partiledare, det var länge så att han eller hon syntes inte till på. Det gick många, många år. Och vissa betvivlade att Arbetarpartiet ens hade någon partiledare.
Ja, men nu blåser nya vindar i Serbien, för Specialdemokraterna har kongress. Du befinner dig på plats där, Sonja de Telefonis.
Ja, och eftersom partiet har förlorat många manliga röster till högerpopulisterna så har man delvis tvingats ändra riktning.
Okej, vad kan det här innebära då?
Ja, få tag på utkastet till ett nytt principprogram här, och där talas det om stramare flyktingpolitik, workshops i killgissning och vem är tuffast mot kriminella, helgkurser i att packa en kombi inför semestern. Manspread yoga och, ska vi se, ja, som väntat, pappahumor.
Mm.
Hörde förresten en vits under kaffepausen här. Mest välklädda århundradet. 1400-talet.
Ja, pappahumor, verkligen. Men vad säger kvinnorna då?
Ja, det är de som har kommit på allt det här. Det är ju tre kvinnor i partitoppen nu.
Ja. Tack, Sonja. Radovan Kadaverovic, statsvetare här i studion. Det verkar som att hela ditt forskningsarbete kring att inte säga någonting alls är rätt förlegat nu.
Ja, men det har varit kul att vara med.
Kul att ha dig här i studion. Tack. Och så till konflikten mellan territorien och Vagland. Där ju territorien svarat på angrepp från terrorgrupper med att i princip utplåna stora delar av Vaglands infrastruktur med tiotusentals döda och sårade som följt, inte minst kvinnor och barn. Sveriges statsminister Ulf Kristersson säger ingenting. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard däremot gick i veckan ut och fördömde i hårda ordalag territoriens senaste pressmeddelande. Typsnittet Courier är inte lämpligt att använda i såna här sammanhang, säger Stenegard. Garamond hade varit mer respektfullt. Eller Papyrus.
Hallå.
Och nu sport. Pilvill har ju seglat upp som favorit i de inofficiella MMA-mästerskapen i EU-parlamentets korridorer. Lars Tumbelin, du är på plats precis utanför stora plenisalen. Vad händer?
Ja, Lars Tumbelin här, och idag är det René Haxå Croazar från Pilvill som tar sig an den polenske jätten Karel Karuselski. Nu är det dags. Och där börjar fighten. Oj! Kalsonggrepp direkt på Karuselski som kontrar med en ordentlig Arthur på Croazar som kvider oroväckande. Men vad händer nu? Croazar sliter sig loss och hoppar upp på ett höj- och sänkbart skrivbord. Han trycker på knappen och går upp på tight. Han hoppar rätt mot Karuselski. Jag har aldrig upplevt något lignende i hela mitt liv. Croazar har sagt Karuselski.
Hur gick det med Karuselski? Blir det någon vargranskning på det här?
Va? Nej. Så övervakningskamerorna, de är övertäckta här nere.
Just det. What happens in EU-parlamentet stays in EU-parlamentet. Lars, stanna kvar. Jag ska bara ava programmet. Ja, det här var Radioskugga och jag heter Fritte Fritsson. Tack snälla för att ni har lyssnat. Lars, är du kvar?
Ja.
Kan du sätta 100 euro på Croazar åt mig?
Ska du lägga på nollar då?
Ja, kan göra det.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo. För Sveriges Radio.
Radio Skugga kan du höra varje söndag i Godmorgon Världen. Och vid den här tiden på onsdagskvällar här i P1. I morgon sänder vi ett P1 kulturspecial av Fredrik Wadström som handlar om Nobelpristagaren och författaren Svetlana Aleksijevitj. Och här följer ett kort stycke ur programmet.
Svetlana Alexievich började samla material till sina tidiga verk redan på 1970-talet, när Leonid Brezhnev var ledare i Sovjetunionen. Sedan, i mitten av 80-talet, när Mikhail Gorbachev kom till makten, så förändrades situationen. Med Gorbachev började människor prata, säger Alexievich. Fast de la fortfarande band på sig. Ingen visste riktigt vart de politiska reformerna skulle leda. Det som kallades ombyggnaden av samhället, perestrojkan. När de sen märkte att det här var en bestående förändring var det många som ångrade att de inte hade varit mer öppna. Så när de blev äldre och kanske fick någon allvarlig sjukdom hörde de av sig och sa: jag berättade inte allt.
Когда вот серьезно заболевали или что, звонили, искали меня и говорили: приди. Я вот тогда побоялась это сказать, побоялась то сказать. А сейчас я не хочу, что это уносить с собой.
Kom hit, så ska jag berätta allt för dig, hörde folk av sig och sa långt efter att Svetlana Alexievich intervjuat dem. Det slutade med att hon blev tvungen att skriva om flera av sina böcker och lägga till saker som kom fram i efterhand.
Jag даже дописывала книгу местами.
Hör mer av Fredrik Wadströms möten med författaren Svetlana Alexievich i morgon i P1 Kulturspecial klockan 13. Efter nyheterna nu får vi dagens P1 Kultur i en återutsändning. Klockan har blivit 7.
Och här är Ekot. Moderaterna kräver att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ska avgå efter de senaste turerna kring partiets lotteriverksamhet. Karin Enström är Moderaternas partisekreterare.
Det här har inte hänt i svensk politik, att ett parti får böter på 3 miljoner kronor. Och då kan man inte bara skylla ifrån sig. Då får man ta sitt ansvar och ställa sin plats till förfogande.
Häromdagen kom ju beskedet att Socialdemokraterna får 3 miljoner kronor i sanktionsavgift och en varning av Spelinspektionen för den omdebatterade telefonförsäljningen av lotter. I TV4 i morse kommenterade partiledaren Magdalena Andersson för första gången beslutet och hur det har påverkat partiet.
Nej, men det är ju inte bra. Jag menar, vi är ju ett värderingsburet parti och det är självklart så att all verksamhet som sker i vårt namn, det ska ju ligga i linje med våra värderingar. Men det gjorde inte det här telemarketingföretagets lotteriförsäljning.
Den här intervjun fick Moderaternas partisekreterare Karin Enström att reagera kraftigt.
Jag tycker inte att man kan sitta och skylla ifrån sig som hon gjorde i Nyhetsmorgon och hela tiden säga att det är någon annans fel. Nej.
Reporter här Lova Olsson och Karin Runblom. Grundskyddet i pensionssystemet ska ses över. Det har samtliga riksdagspartier i pensionsgruppen beslutat. Syftet är att det ska bli effektivare, mer träffsäkert och få en enklare konstruktion. Pensionsmyndigheten konstaterar att dagens system är krångligt och svårbegripligt. Ryssland är berett till nya direkta samtal om Ukraina i Istanbul den 2 juni enligt nyhetsbyrån Reuters. Enligt utrikesminister Lavrov är man redo att presentera ett nytt fredsförslag. Ryssland ska presentera ett förslag om hur, som det uttrycks, alla aspekter av orsakerna till konflikten ska kunna hanteras. Hamas-ledaren Mohammed Sinwar har dödats, det fastslår Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Han var yngre bror till den tidigare Hamas-ledaren som dödades i oktober förra året. Mohammed Sinwars kvarlevor hittades den 18 maj i en tunnel under Gazaremsan. Men det är alltså först nu det finns en bekräftelse på att han är död. Två personer som anhölls efter att ett spädbarn hittats dött i en mindre ort i Skellefteå kommun i måndags har släppts, det rapporterar P4 Västerbotten. Åklagaren uppger att det inte finns någon misstanke om att de två medvetet ska ha skadat barnet, men de är fortfarande brottsmisstänkta eftersom de inte har agerat när barnet skadade sig, enligt åklagaren. Så slutar Ekot.
P1, Sveriges Radio.
Deckarförfattaren Mats Strandberg har kommit med en ny bok. Den heter Musan. I dagens P1 Kultur besöker Mats Gunnar Bolin och talar om skräck och kanske också skräck inför kultureliten. Dessutom kommer det handla om de bästa trädgårdsböckerna nu inför odlingssäsongen. Dagens återutsändning av P1 Kultur startar om en halv minut.
Hej, hej. Det här är Louise Epstein.
Det vore liksom helt orimligt att det skulle finnas en liksom mini-Louise i din hjärna som styrde allt.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Och vem skulle styra den där mini-Louisen?
Finns mycket att ta reda på. Vad tycker du om det här rådet att man ska byta perspektiv och faktiskt såra sina känslor också?
Jag tycker det är lysande.
Nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Så 7:04 lämnar jag över till 55 minuters kultur med Gunnar Bolin.
Det är mycket litteratur i P1 Kultur idag. Ni kommer att få träffa Mats Strandberg som skrivit Musan om läskig kulturelit och skräckinjagande inspiration. Vi har också intervjuat den tysk-österrikiska författaren Daniel Kehlmann som i sin nya roman om regissören G.V. Pabst hamnat i Nazityskland och kommit lite närmare vår egen samtid än han kanske själv hade önskat. Obs om mystiken Hjalmar Ekström. Och så tipsar vi om vårens viktigaste trädgårdslitteratur. Välkomna till P1 Kultur med mig Gunnar Bolin. Och välkommen Mats Strandberg.
Tack så jättemycket.
Vi ska ju tala om din nya bok Musan, men för de som kanske inte har din CV helt klart för sig, en liten presentation. Du har ju gjort serien Cirkeln med Sara Elfmark Berggren, de egna skräckberättelserna Färjan, Hemmet och Konferensen. Du har skrivit flera barnböcker, ungdomsboken Hemmet, och nu är du tillbaka med romanen Musan, där man väl kan säga att du kombinerar skräck med samtidsobservationer.
Ja, precis. Jag ska bara inflika att Hemmet är inte en ungdomsroman. Bara så att ingen läser fel.
Nej, okej. Ge den inte till era ungdomar. Läs den själva om ni är över 17-18.
Demensboende skräckis kanske är lite fel för kids.
Ja, absolut. Den har ju blivit en väldigt uppmärksammad tv-serie.
Film har den blivit, precis. Den har svensk premiär i höst, men den har fått jättefin respons på lite festivaler och sådär. Så
och visas på Bergmanveckan på Fårö i sommar.
Ja, mycket hedrande.
Musan handlar om deckarförfattaren Hedda som kört fast i sitt skrivande. Och hennes framgångsrika författarkompis David bjuder ut henne till sin familjs landställe för att skriva och fira midsommar i det stora huset som hans kulturelitfamilj har samlats i. Det är tre generationer som samlas där.
Yeah.
Och man kan ju säga att där döljer sig mörka hemligheter.
Mm.
Det är ju en bok om kreativitet, om skaparvånda, om familjeband, om klasskillnader kan man säga, och om skräck. Inspirationen till det här, när jag drar det här, kreativitet, skaparvånda, klasskillnader, familjeband, vad var liksom det som fick igång dig?
Ja, men precis. Alltså, var kommer en idé ifrån? Det är lite det som jag egentligen utforskar med den här boken. Att det var ju definitivt en del av det, att jag tycker det är så himla intressant och spännande och nästan känns lite övernaturligt och magiskt. Den här kicken som vi alla som skapar någonting jagar. De här liksom tillfällena där det känns som att idéerna bara flödar. Och man blir nästan som en kanal för någonting. Det dyker upp grejer som man inte har en aning om. Att det dolde sig inom en. Och det var väl det där det började med. Att jag började läsa för eget nöjes skull om hur andra mytologier har försökt förklara det här. Den här känslan som ju känns faktiskt som någonting andligt. Och grekernas muser förstås.
Det är viktigt i den här boken.
Ja, precis. Exakt. Och jag tycker det är jättespännande att här i Norden så hade självaste gudachefen Oden hade liksom ansvar för skaldekonsten. Det säger en del ändå tycker jag om hur viktigt det är. Men också liksom nu så står ju amerikanska artister och tackar gud på Grammyskalan. Och just det här med lite olika idéer om vad kreativitet är och vad man släpper in, tänker jag också. Där började väl lite grann.
Och så handlar det ju också om, alltså Hedda skriver ju på någon sorts deckare.
Ja.
Och hon har då samarbetat med David som har bjudit henne till det här stället. Men han har liksom smitit med hennes idéer och fått all cred för den boken. Som väl hon hade mycket att göra med också.
Ja, hon skulle skriva om sitt stora trauma och ge det någon slags mening helt enkelt. Genom att sätta ord på det och bli fri. Så att han har ju inte bara stulit hennes bokidé så att säga, utan egentligen en stor del av hennes liv och gjort henne lite maktlös i sitt eget trauma. Så hon har en del att förlåta kan man säga.
Och så kan man ju säga att han är en sorts nepo baby, därför att i hans familj så är de ju kända konstnärer långt tillbaka, och det här stora huset är då fullkomligt marinerat i denna familjs familjehistoria.
Ja, precis.
Och Hedda känner sig, alltså den klassaspekten, hon är ju inte en del av detta. Är det här någonting, Mats Strandberg, har du känt dig så någon gång när du står bland någon sorts kulturelit?
Ja, men alltså det jag har gemensamt med Hedda är ju att vi kommer båda från en ganska så trygg ekonomisk vit medelklass. Liksom. Alltså det är inte synd om någon av oss egentligen, men det kan ju också göra att avunden nästan väcker ännu mer självhat, för man vet att så här, skärp dig, liksom. Så synd är inte om dig. Men att jag kan ju verkligen precis som Hedda